I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Då säger vi hejsan, hejsan, hejsan. Mycket varmt välkomna till podden med nummer 28, Olsson.
Just det, det är vi jubilerar. Det är ju jämnt. Vi fyller jämnt.
Ja, 28 är ett fint, ett hederligt nummer. Mm. Som alltid funkar på något vis. Så vi börjar närma oss 30. Bara en sån sak, 28 veckor alltså. Ja, men är inte det här någon sorts... Ja, det är ju inte riktigt ett jubileum, det är det ju inte. Nej. Men det är ju inte långt ifrån.
Nej, heller. Det kanske det som förr kallades lille lördag.
Ja, kan man nog säga att det är. Ja. Och vi sitter ju här i mörkret, i varje fall jag gör det, blickar ut över det eftermiddag i Bromma. Det är dagen efter Rio-ljuset släcktes. Mm. Sverige är inte med i nästa VM heller. Vi missar ju det i Sydafrika faktiskt 2010. Ja. Vi missar två VM i rad. Det är lite dystert, det är ju det.
Ja, men samtidigt så det är ju inte... Alltså, ja, det visade sig. Jag tillhör ju dem som tyckte att vi skulle ha Portugal i ett playoff. Eftersom det kändes som Sverige duktigt på att göra den typen av bragd. Och när Zlatan gjorde de där två målen helt plötsligt så då kände jag, ja, det här vänder. Det blir ett sånt tysklands grej. Nu vänder vi hela skiten och sådär. Men man ska inte...
Det var också den känslan man fick på plats, att det var... sån eufori dels på läktarhåll. Jag vet inte om det hördes hela vägen fram på din tv-kanal där i USA. Ja, men även spelarna som liksom drevs med och ville liksom smida medan hjärnet var varmt.
Och
de här portugiserna var liksom, kändes lite darriga. Exakt. Och det var ju de också, var de också. Sen får man ju alltid något mejl efteråt och då, nej men det var idiotiskt, vi skulle ha tagit det lugnt och väntat och du vet, jo senare. Hur skulle man kunna coacha fram det till spelare som är helt liksom uppe i då?
Nej, men grejen är, jag sa det där Leif Bock-uttrycket att nu tappade Portugal sitt momentum. Alltså man såg det inte minst, de visade väldigt fina repriser. Alltså man såg Pepe, alltså den ilska han visar liksom, inte kanske ilska men just nästan panik efter Zlatans frisparksmål där. Då såg man, herregud, det här är ju ett lag i upplösning. Men så är det inte. Man ska inte räkna bort den där Cristiano Ronaldo.
Man ska aldrig räkna bort honom, har jag förstått. Ja. Och vi gav ju honom förmodligen lite för många chanser egentligen. Ja. För att man skulle kunna tro att det är någonting miss... Alltså han missar ju inte för många i rad, alltså, tyvärr.
Men nu har jag glömt det, men kommit alla målen till på samma sätt? En lång boll från mittfält försvar och så... Jag blev så...
Klassiska kontringar.
Jag blev så otroligt imponerad av hans löpningar. Hur man såg alltså redan när man såg repris uppifrån och sånt. Man ser när bollen så kan man se bildens kant hur Ronaldo bara springer ifrån sin back, om det nu är ibland lustig, ibland Antonsson. Och helt plötsligt ser han alldeles fri med Isaksson. Det är... Ja, men mycket imponerande.
Det var imponerande på något vis. Tyvärr var det ju det. Tyvärr så tyckte väl jag också att men fan, Portugal kan nog vara okej liksom ändå. Ja. Men ju mer jag har sett Portugal i de här bägge matcherna, ju mer jag har sett lite av de andra kvalmatcherna, ju mer jag har tänkt på det, så nej, det var nog en satans nitlott alltså. Ja. Vi hade kunnat fixa Kroatien i mycket högre utsträckning. Vi hade kanske haft en möjlighet att ta både Grekland och Frankrike, Ukraina. Ja. Grekland och Ukraina, kanske. i varje fall hade vi haft större chansen mot den här CR7.
Ja,
men det... Som jag träffade efteråt faktiskt. Då ja. Hade en intervju med. Han var glad och väldigt trevlig och sa precis som Zlatan vid samma intervjuposition, så sa han ju, vi all heder åt det svenska laget, sa han, men vi var bättre. Vi är bättre. Ja. Och det är ju, vad fan, det går inte att säga någonting.
Nej, det går inte att säga något. Men låt mig bara säga det. Jag har alltid varit en stor beundrare av Cristiano Ronaldo. Jag tycker det var, alltså tänk efter. Alltså Portugal i en playoff-match till ett VM så gör de 4 mål på Sverige. Och han gör alla 4. Han gör alla 4 i något av hans landslags viktigaste matcher någonsin. Jag tycker det
och är... tänk efter, var det någon annan spelare över 2 matcher i Portugal som hade en målchans?
Nej, jag har glömt vem det var, men nicken där, men det var en passning från Ronaldo in och så nick som Isaksson gjorde en
redan. Ja, det var ju Bruno Alves där frispark. Ja. Men alltså, jag tänker bara på, och det var ju i uppställt spel och sådär, när jag tänker på, det var ju efter en fast situation där även Ronaldo har varit stark, men i övrigt, nej, det är klart att de är nog. Jag kan tänka mig att de är inte lika beroende av en spelare som Sverige är beroende av Zlatan Ibrahimovic, men är inte långt därifrån. Ta bort, som man nu brukar säga, ta bort Zlatan från Sverige, vad blir det då? Ja, det vet vi inte, det blir någonting annat. Ta bort Ronaldo från Portugal igår, ja då hade vi ju fixat det.
Det känns så.
Jag ser ingen annan spelare i det laget som hade kontrat sönder oss till, till att göra 3 mål. Det gör jag inte.
Nej.
Men du är det som det är, utan nu får vi åka till Brasilien, eller i varje fall jag, åka till Brasilien och ja, säger de andra lagen. Så var det ju Sydkorea också, det kan ju vara trevligt det också.
Sydafrika med det.
Ja, jag menar i Sydafrika. Ja. Nej, Sydkorea också, för Sverige spelar ju bara Japan.
Ja, just det.
Gången. Nej, men förstår vad jag menar, det, är ju, det går ju, vi överlever ju på något vis. Ja. Jag menar bara att det här är ju det svåraste VM-kvalet som vi någonsin har haft. Sett historiskt. Vi fick Tyskland i gruppen där bara ett lag gick vidare. Och tysk, det går ju inte. Och vi fick Portugal i playoff. På något vis. Det har aldrig varit svårare att ta sig till ett VM-slutspel från Europa. Och det visar sig också att inga nordiska lag gick vidare. Det har inte hänt sedan 1982.
Nej, det var de väldigt punkterade om väldigt här på kommentatorerna. Och sa att hur tufft det här är. Titta, inte ett enda. Och de menade också, sa du nordiskt, de drog in Island där också. Och menade att Island förlorade då igår. Jag såg lite av den matchen också faktiskt. Helt plötsligt så försvann och så kom något in. Så jag såg lite av den också. Och det var lite, jag tänkte ändå att fan, Lagerbäck kanske fixar det när kroaterna fick en spelare utvisad, men det räckte inte. Nej, men alltså så svårt att kvala in som detta har varit. Men tittar man sen på lag, alltså Iran spelar i fotbolls-VM och Honduras spelar i fotbolls-VM. Alltså vissa av de där kvalgrupperna i andra delar av världen, de känns ju inte, det känns som att Sverige hade sprungit hem, de grupperna. Det är...
Och sen ska det är möjligt, jag har lite dålig koll på både Iran och Honduras. Men...
Ja, men det hör du väl på namnen bara.
Ja, jo, men vad fan. Bosnien-Herzegovina är vidare. De vann ju sin grupp.
Men här gjorde, jag tror det var New York Times i morse som gjorde en stor affär också av att det är Zlatan och Gareth Bale och vad heter han, Lewandowski, polacken, som inte som är stora stjärnor som inte får spela i VM beroende på att de spelar för dåliga lag.
Intressant. Mm. Gareth Bale kommer ju aldrig spela något med.
Nej, precis. Men det var ju som Ryan Giggs gjorde inte det heller förrän det blev det där konstiga OS i England när de ställde upp med ett England. Liksom. Då fick ju Giggs spela lite.
Nej, du menar att de ställde upp med Storbritannien?
Ja, så heter de. Sorry, förlåt. Det var fel av mig.
Då fick han liksom på något vis vara med. Ja. Nej, det är ju trist och så, men det...
Nej, men så är det ju.
Så är det ju. Vad ska man göra åt det? Det var ju inte ens nära egentligen när man tänker efter, förutom de 5 minuterna där det var liksom läge och... Ja, det var ett fantastiskt tryck också i Friends Arena, som sagt. Mm. Jag hade ju lobbat lite för i en kampanj att Loa Falkman skulle sjunga, för han gjorde det med sån glädje och entusiasm och sån pondus i Globen under hockey-VM.
Ja.
Och fick med sig alla. Den låtsades liksom på slipsknutar och sådär och alla hängde på. Men nu blev det Tommy Körberg istället och det var mitt andra alternativ och det var ju minst lika bra.
Mm.
Jäklar vad häftigt det var. Fick du se det i din amerikanska
TV? Då just då visade de Island. Det var jättekonstigt. Jag fick panik här liksom. Vad fan är detta? Det ska vara Sverige nu. Det står ju tidningar och kollat på nätet överallt. Det ska vara nu. Ja, då hade Island som en bild på Lagerbäck som satt där och så tänkte man oj 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 nu. Ja.
Vilken diss av Tommy Körberg. Känner de till hans förflutna amerikanerna?
Nej, när de väl kom in sen så bad de om ursäkt och sa vi vet inte själva riktigt vad som hände här, men nu är det Sverige. Jag tror jag kom in 5 minuter in i matchen.
Aha. Mm. Okej. Okay. Vad sa de mer? Det är intressant att höra kommentatorerna. Vad hade de att säga?
Ja, de var ju otroligt imponerade. Det är engelska kommentatorer, ska jag säga.
Ja, okay.
Men de var otroligt impade av Ronaldo. Men de sa också liksom att Zlatan bar ju fram det svenska, det var ju liksom Zlatan och några, inte typ lallare, men det var ju lite så de menade att när det väl, han gjorde de 2 målen, då var de lite i extas faktiskt och sa att look at it, he can turn, och så drog de upp den här Tysklandsmatchen. De hade en väldigt koll på Sveriges kval, de hade liksom allt så här, de talar om att svenska tidningar har gjort, om man hånat Ronaldo och sånt där liksom, och kallar honom filmare, men så tog de upp vilken match var det Elman och gjorde den sämsta filmningen genom tiderna, var det mot Österrike eller något?
Ja, det var ju den här så kallade huvudrörelsen.
Ja, huvudrörelsen. Den tog de upp och skrattade väldigt mycket åt och sa att det var den värsta filmningen de någonsin, det var den sämsta de hade sett liksom.
Ja, okej. Okay. Då är du engelsmän, hör jag, som alltid gillar att prata om filmningar och sånt där. Ja, det är intressant att höra ändå. Jag tror ändå att alla har ungefär samma uppfattning om, ja, framförallt om den här filmningen, men även om Sverige och hur det ser ut och Zlatan. Jag slås mest av att vi alltid under det här kvalet var som bäst och vågade som mest när vi hade som minst att förlora.
Mm.
Och det höll ju nästan hela vägen, men till slut så funkar det inte längre. Och det, där tycker jag att vi har någonting att jobba. Vi kan prata om spelare hit och dit. Vi kan prata om en ny förbundskapten hit och dit om vi så vill. Ja, visst, gärna för mig. Kom gärna med några bra förslag i så fall. Men det som jag tycker har varit mest anmärkningsvärt, det är ju att vi inte har haft förmågan att våga när alltid och spela ut på något vis. Det är en känsla jag har. Det, mm. Och det måste vara något som inte stämmer. Eller så är det bara liksom några knutar som måste lösas upp. För det, när det är liksom, nu är det ändå nästan kört, vi kör nu full fart framåt, ja, då har det blivit mycket bättre.
Mm. Det har du rätt i faktiskt. Jag, som i Berlin då, liksom, när det helt plötsligt blev, ja, du vet, när allting vände och då var det ju en sån rusning framåt, det var liksom en sån eufori fullständig.
Ja. Österrike lev under med 1-0, likadant där, Irland borta lev under med 1-0, Färöarna borta lev under med 1-0, det var lite samma liksom, att nu kör vi på något vis, jag vet inte, nu vill ju, det finns ju de som vill byta förbundskapten, han har inte skrivit på, Erik Hamrén, något nytt avtal, jag vet inte. Vem ska man ha då?
Nej du, jag har sett listor i tidningarna, är det i, vad säger Expressen, i Sportexpressen, med förslag, kandidater och sånt där, och jag vet, vem ska man ta? Jag vet, är det du som, ja, du har ju sagt det på den också, skrev väl idag tror jag, Stuart Baxter. Och,
ja, det är mitt namn i så fall, ja. om man ska byta, för där finns det både erfarenhet som förbundskapten i andra länder, där finns en vana vid att hantera media som jag är som det är när det gäller förbundskaptensjobbet. Du kommer, allting kommer att vara fel oavsett hur du gör. Och det finns ju, ja, på något vis någon sorts rutin av väldigt mycket fotboll, internationell fotboll, och jag tror att det skulle fungera i förbundskaptensjobbet. Sen är jag så, det jag tycker har varit Hamréns stora fördel sett till under hans period är ju att han har fått vår enda stora stjärna att lyfta.
Ja.
Och då frågar man sig, vilket är viktigast?
Ja.
Att vi behåller en förbundskapten som får Zlatan Ibrahimovic att lyfta hela laget, vilket han ju, det går liksom inte att komma ifrån.
Mm.
Eller att vi väljer en ny förbundskapten där vi inte riktigt vet hur den relationen skulle se ut.
Nej.
Exempelvis Stuart Baxter och Zlatan Ibrahimovic. Det, ja, alltså, det där känns ju som att, hjälp.
Stuart Baxter är ju, som jag tror jag sagt i det också, att jag tycker väldigt mycket om Stuart Baxter. Men han är ju en envis halsdare och kan, ja, du vet, tända snett och sånt där. Och se de två gå ihop, det kan, ja, ingen aning. Men alla blir ju äldre.
Jag menar, ja, alla blir äldre. Men du vet, Stuart Baxter skulle, jag har ingen aning hur fungerar så. Men det, han är ju också en rättvinsans man. Och jag vet inte om han plötsligt säger att idag ska alla äta en köttbulle och så. Ja. Så Zlatan vill äta två. Nej, alla ska äta. Jag förstår vad jag menar. Och då, inte vet jag. Jag tror nog att han hade kunnat hantera det. Så det är min man i övrigt. De andra alternativen. Ja, det finns inte så mycket att välja på.
Ja, men då finns det väl, är inte Svennis ledig? Sven Göran Eriksson. Så länge jag har levt så varje gång så har det handlat om svenska folket vill ha Svennis. Jag menar, herregud. Ja, come on.
Jo, men those were the days. Svennis, tyvärr. Ja.
Och sen så andra alternativet är ju Roy Hodgson då, va? Men han är ju förbundskapten i England och han är i VM.
Ja, nej, och det är klart att man kan säkert komma dragande med på behaten också om det skulle vara så.
Ja.
Men det Nej, men eller hur? Alltså det finns ju alltid, och sen finns det ju många, ja, det är inte så att världen står utan tänkbara förbundskaptener, inte ens Sverige, men man, det, alternativet är någonting som vi inte riktigt vet vad det skulle kunna bli. Alltså skulle, säg, Pelle Olsson bli förbundskapten från Strömvallen i Gävle till att hantera världsstjärnor. Skulle liksom Rickard Norling stå och prata i gåtor inför ett svenskt... Alltså, ja, det kan säkert bli bra. Men det är ju också en jävla skillnad på att vara klubblagstränare och vara förbundskapten. Så vi vet ju inte. Vi har inte en aning.
Nej, jag tror ju att... Jag menar, om man följt fotbollsförbundets vägar genom åren så känns det som att i så fall är det Jörgen Lennartsson som står på tur, så att säga. Det är ju inte så att de har gjort några djärva val genom åren. Alla har ju gått den långa vägen, så att säga. Och skulle det hända någonting med Hamrén, om han väljer att inte fortsätta, så då tror jag att Jörgen Lennartsson är ett väldigt starkt namn från förbundshåll. Men såg du Björn Ranelid, författaren,
ja,
som...
på tal om ett alternativ som förbundskapten.
Ja, verkligen. Jag tycker det är så roligt när han säger, jag har kunskapen. Jag har varit med. Han har sett fotboll sedan han var 9 år och följt landslaget och sånt där. Och sen där ställer tiden upp, ja, han har förflutet i Malmö FF. Men hur är det med det nu egentligen? Jag tog reda på det. Har han spelat en match, en kuppmatch...
Ja, jag tror det är en kuppmatch för Malmö FF i Luleå när man åkte med B-laget. Men det är ju bra nog, det är ju inte så många som har gjort det.
Nej,
det är ju kanske inte riktigt på Zlatans eller Bosse Larssons nivå.
Nej. Men det är också lite, alltså den, visst man ska lyssna på alla och sånt här, men den kritiken han för fram, man säger, det går ju inte, alltså vi har Zlatan och sen så, vi kan inte leva, vi måste ha andra spelare, men alltså, ta fram vem som helst liksom, ta fram alternativ då, vem ska man ha? Det är som att säga att nej, nu får det vara slut med det här, Sverige måste skaffa bättre väder, det är för kalla vintrar, det måste vara bättre väder, det är ju som det är. Det är som det är. Som Lars Lagerbäck alltid sa, vi är en liten nation. Svårt att få fram många bra spelare av olika slag. Plus att, alltså det var ju några grejer igår. Man såg sådana här, du vet, långa crossbollar som Ronaldo bara tar ner och fortsätter. En svensk, han får liksom... ta 2-3 gånger innan han liksom får kontroll över bollen och sen kommer och så tar man bollen ifrån honom. Alltså det är en annan teknik. Det är en annan helt annan.
Sen så alltså Björn Ranelid i all ära. Men varför ska man varför är det intressant att veta vad han tycker om
det tror jag.
Stora rubriker. Ja. Ja, folk vill kanske läsa det.
Ja, men det vet man ju. Det vet man ju. Titta på, jag kollade en gång, så det räcker att tänk om GV Persson säger någonting någonstans, eller tänk om han har lite gasbildningar en dag, då är det ju löpet. Det är ju ett löpsedel. Mm. Och det är så att nu har ju Expressen kontakt med honom, men Aftonbladet gör ju allt för att liksom samma dagar som vi då publicerar hans krönika, då har de ofta någon intervju med GV där han berättar om något gammalt polisfall och så har de löpet så här, man ska liksom förvilla läsarna. Han säljer tidningar och jag tror att Björn Ranelid säljer tidningar. Vad är det därför han kom med i revisions- eller i slagertävlingen?
Ja, och Let's Dance har jag varit med.
Ja, det också. Ja, men du vet. Det
är han har varit med överallt. Ja. Nej, jag bara undrar, det är ju lite som att det låter ju som att jag, alla är sopor och det är värdelöst. Jag gick från matchen och
ja, det är väl också.
Men jag vet inte. Men det är klart att det säljer tidningar. Det är väl,
men där diskvalificerar han ju så här direkt. Man ska inte gå ifrån en match. Det går ju inte. Man kan ju inte lämna en match. Sen satt han tydligen i bilen och hörde att Zlatan, vad fan tänker vi hade vänt då? Då hade han kunnat sitta hemma med lång näsa och vilja ha in Jiloan Hamad och Jimmy Domas i landslaget. Liksom. Som bägge av en händelse spelar i hans favoritförening Malmö FF.
Ja, där han alltså då har gjort en match. Nu läser jag här faktiskt. Vi har plockat fram det på malmoff.se eller mff.se visar sig att de hade. Då mötte alltså Malmö FF IFK Luleå 1969. Det står så här. Match mot IFK Luleå är lite speciell för en av våra stora supportrar, nämligen författaren Björn Ranelid. Den enda match han spelat i MFFs A-lag var nämligen en cupmatch i omgång 4 borta mot IFK Luleå på Skogsvallen den 23 juli 1969. Matchen vann Malmö FF med 4-1 efter två mål av Staffan Tapper, ett av Roland Rasmussen. Eller två mål av Roland Rasmussen som jag dålig koll på.
Ja, så
då spelar Malmö inte så, där sitt lag med. Så Nisse Hult i mål, Gazellen, Roland Gazellen Andersson högerback, Christer Kristensson och Bertil Elmstedt som mittbackar, Ulf Kleander var vänsterback. Ja. Roy Andersson måste vara. Ja, det är en Roy. Och Lasse Granström var Björn Friberg. Björn Nalle Friberg som jag har haft som fotbollstränare en gång i tiden. Ja. Och mittfältare. Och Staffan Tapper, Roland Rasmussen och Björn Ranelid som någon sorts vänsterytter var med i detta laget. Men Rolf Tejpen, Björklund och Bosse Larsson var skadade och därför ej med. Jaha. Kurt Olsberg var 12:e man. Ja. Man hade ju bara en ombytare på den tiden.
Men det var ju inget dåligt lag.
Det var det inte. Jag hade ju fel. Men det var ju också hans enda match. Det fanns väl en anledning till det.
Mm.
En cupmatch mot IFK Luleå.
Ja, men ska vi se framåt nu? Alltså, du tycker, vad är det nu? Är det 10 månader till nästa tävlingsmatch? Låter de en...
Du vet hur det blir nu, va? Nu ska vi då lira mot såna här lag som tycker att det skulle vara fint att möta Sverige. Det är en perfekt värdemätare inför VM. Då ska vi då stå där bara någon sorts jävla slagpås eller sparringpartner mot, du vet, mot Frankrike och sånt som ska spela VM.
Ja.
Fy fan vad jag hatar de landskamperna. Det är de värsta av dem alla.
Ja.
Vi springer omkring som några, ingen jävel bryr sig om Sverige.
Nej.
Och sen så ska det vara någon träningsmatch för innan dess i vår. Och sen så ska det vara... Ska vi sitta och titta på VM och sen så är det någon träningsmatch i augusti och sen någon gång i september. Tänkte jag september 2014. Det känns... Ja. Det är en bit tills dess alltså.
Ja.
Då ska vi spela tävlingsmatch. Mm.
Men det blir ju ett lättare kval i alla fall. EM utökas ju till en jäkla massa lag. Jag höll med kommentatorerna igår som sa det att de tyckte det var för jäkligt att det ska vara så många lag i ett EM. Och det håller jag med om. Jag tycker det är för många. Vad blir det? 24 lag nu. Men det blir ju lättare att kvala in. Så...
Business as usual.
Ja. Jo, jag vet. Men du...
Jag hoppas att du är för Gibraltar i kvalet. De är med för första gången.
Ja, men du sa Frankrike här. Vilken jävla vändning de gjorde. Men vad är det med Frankrike? Förra gången så var det ett handsmål av Thierry Henry. Och den här gången så gjorde de ett av målen. Det var ju sån offside. Så, ja, klockorna stannar.
Det handlar om att ha lite flyt helt enkelt.
Jag vet att det är så med sändningarna här, va? Men de hade tydligen lite tid över så de visade highlights från, eller de visade framförallt de fem sista minuterna på Frankrike-matchen. Det hade ju räckt att Ukraina gjorde ett mål så hade de varit vidare. De hade varit i VM då. Men sen visade de highlights och jag tyckte faktiskt lite synd om dem nu.
Vad tyckte Björn Ranelid, tror du? Igår var det ju en sån dag med... Ja, du vet, det är lite svårt att tackla hur man ska ställa sig gentemot intervjuoffer. Det är ju inte så jävla roligt kanske att ställa sig framför en tv-kamera och en mikrofon efter att ha missat VM. Men man måste göra det. Många måste göra det. En sån är ju då Erik Hamrén. Och då fick man såklart på Twitter en jäkla massa skit för att man i slutet av intervjun frågade honom om han hade bestämt sig innan matchen och hur han skulle göra om det inte blev VM, eftersom han inte liksom eftersom han hade sagt att han skulle ta det beslutet sen. Ja, då fick man ju inte ställa den frågan, för den ska inte ställas, och det, hur skulle han kunna bestämma sig? Men ja, alla andra ställer ju den frågan, både SVT och Radiosporten och alla andra journalister och sådär. Men det är lite känsligt också, vilka frågor ska man ställa till förbundskaptenen och till spelare och så? Vad fan, alla frågor måste väl ställas.
Ja, ställer du en sån så får du kritik för det. Och säger man den här vanliga, hur känns det? Alltså det är ju den stora klyschan som folk hatar överallt. Måste ni ställa den frågan? Men vad fan säger man? Man har ju själv stått i den här mixade zonen och det kommer fram en svettig guldmedaljör eller en som har blivit fyra. Och så står man där. Ja, vad ska man fråga? Du, vad tycker du om
att det... Nej, men det är klart att man måste fråga Anders Svensson, man måste fråga Kim Källström och man måste fråga Andreas Isaksson, man måste fråga Erik Hamrén som vars kontrakt går ut och inte han har tecknat något nytt, om han har bestämt sig innan. Om vi, han kan mycket väl säga, jag hade bestämt mig innan, om vi inte går vidare så hoppar jag, så blir det inte mer.
Ja.
Därför måste ju frågan ställas.
Ja, ja,
alltså det ingår liksom en del av jobbet att ställa den typen av kanske lite halvjobbiga frågor, även om inte den här var jobbig och även om han, och jag måste säga att han hanterade den väldigt bra, så det var hur lugnt som helst.
Vad sa han då?
Nej, men han sa att han inte hade bestämt sig innan och att han har haft full fokus på den här matchen och att och bla bla bla. Men alltså det var ju ändå, han kunde ju bett mig fara till helvete också. Men,
ja, han kunde ju inte allt, och han kunde också varit fullständigt. Jag vet en gång Tommy Svensson på den tiden efter någon förlust, jag kommer nu inte ihåg när det var, där han liksom satt och sa att nej, det här känns inte... Alltså han var liksom knäckt efter den matchen och sa att nej, han funderar på att lägga av. Men sen hade han ju sovit på det nästa dag, så vi skrev det och ingen annan skrev det. Men han sa att nej, ni hade rätt, jag sa så och jag kände så igår. Men sovit på saken och nu går vi vidare och ja, går framåt. Så att, jag menar, sånt kan man mycket väl säga ju, och då är det klart, det är ju fel att inte försöka få personen i fråga att svara på en sån fråga eller öppna sig. Det är så jävla svårt. Folk säger så mycket meningslösheter i alla fall. Så att man måste ställa de frågorna. Helt rätt.
Hur har jag sitter och bara tänker på att ställa frågor. Har Björn Ranelid själv ringt till Expressen och sagt att, eller hur har man liksom, eller ringer man upp honom och säger,
ingen aning, jag läste den.
Nej, det bara slår mig helt. Vad har Björn Ranelid på något vis...
Jag kan tänka mig att någon har varit på matchen och så har sett att han gick liksom, och så här tipsa om man ringt och tipsat, och så ringer man väl upp Ranelid och säger, du, gick du från matchen? Och så far han ut i detta och det är inte klokt, och så där. Jag tror det är så det går till helt enkelt.
På tal om tränare, Pelle Olsson, vi var inne på hans namn. Han blir ju då ny tränare i Djurgården. Äntligen, säger säkert många, så lämnar han Gävle där han, hur länge har han varit tränare? 25 år eller? Där. Det känns ju som en evighet på något vis. Hur blir det att kasta ut, både han och Nanne på något vis, kastas ut i det okända och lite mer otäcka och ibland lite mörka och du vet, ibland lite ljusa också på den delen, men förstår du vad jag menar, i den stora vida världen, hur kommer det gå?
Ja, nej, jag satt och filade på en sån formulering till mitt uppslag på söndag i Sportexpressen, just det här med att Nanne Bergstrand har ju i sig haft en europe, han var ute i Champions League med HIF, för han har ju haft jag menar, det kan ju blåsa ganska friskt i Helsingborg också. Det vet man, det är mycket storm. Alltså, både fysiskt rent...
Och glöm inte att Nanne provspelade för Manchester City.
Det hade jag glömt, men det har du helt rätt i.
Ja. Men då heter han ju inte Nanne.
Nej.
Då heter han nämligen...
Jag vet ju inte, han heter inte Bergs...
Kurt Arne.
Ja, det heter han Kurt Arne. Ja. Mm. Nej, men
skitsamma.
Ja, han har då den erfarenheten. Exakt vad Pelle Olsson har. Jag menar, Gävle har ju varit ute i Europa på såna här som man får en plats för att de har spelat så få gula kort och sånt.
Ja.
Men jag menar, erfarenheten är ju inte sån. Plus att i de klubbar de har varit väldigt länge, bägge två, Nanni i Kalmar FF och Pelle Olsson i Gävle. Alltså... Det går sin gilla gång, om man säger så. Det krävs ingen avgång. Ingen ska avgå. Det är inga hot från de mörka supportrarna. Alltså de kommer till en värld som jag tror inte de riktigt förstår vad den innebär. Det kan, jag vet inte hur de ska handskas med den heller. Jag menar, Nanne är ju en envis och typ som ibland kan säga saker utan kanske har den där diplomatiska tanken bakom. Det är mycket som kan gå snett, men jag önskar bägge stor framgång.
Ja, och det är klart att de ska ta chansen. Och inte minst Pelle Olsson kan man ju tycka att han är värd ett bättre öde. Jag har ingenting mot Gävle, jag har ingenting mot Strömvallen. Men det är ju inte många åskådare som har suttit och kollat på deras matcher. Det är inte många som har brytt sig överhuvudtaget om Gävle. Förutom att man har, någon har Pontus Jansson och någon annan har skällt på dem och tycker att... Nej, och tycker att de är trista trots att de har gjort det bra. Och det är ju, å andra sidan, ingen som har, ingen hemmasupporter som har gått fram till Pelle Olsson på stan och sagt att han är en idiot för att de har förlorat en match. Det har säkert inte heller hänt. Nej, men på något
eller
vis,
att det rings hem hot och vi vet vad det är, hela det där. Det har nog aldrig
hänt. Och det är väl på något vis skönt att Pelle Olsson tar chansen. Det skulle vara kul att se hur det fungerar.
Ja.
I en annan värld.
Ja.
I alltså... definitivt en helt annan värld. Och nu är Superbusset tillbaka också, du vet vad.
Ja, det tänkte jag vi skulle prata om redan. Jag glömde det. Jag hade skrivit upp det på en lapp som den hamnade... Ja, den låg under kycklingvingarna här så att jag, den kom aldrig fram riktigt. Ja,
lite flottig och fin alltså.
Ja, precis. Så att jag såg den efter när jag hade gnagt av några ben här. Så fan, där ligger den lappen med Superbo. Att det är också en person som han är ju galen på många sätt, men på ett skönt sätt. Jag har alltid haft en väldigt väldigt bra relation till Bosse Andersson redan när han var spelare. Och att alltid varit roligt att prata med honom. Det är lite kul med honom, lite spännande och sånt där. Men jag tror nog, vet när Malmö FF tog tillbaka Bob Houghton andra gången, som det var Cavalli eller någon som sa så här, vi gjorde ett fel där. Man ska aldrig upprepa en succé, för det går aldrig att göra. Och jag vet inte hur Superbo kommer att hantera detta.
Kanske lite annorlunda, jag vet inte, med tränare och med sportchefer. Och det blev både ett uppgång och, blev både en uppgång och ett fall för Superbosen när han väl var där på något vis. Att, jag vet inte. Nej, men han har ju så passionerad och för fotbollen har jobbat lite med den typen av verksamhet som en sportchef ändå sysslar med, som någon sorts agent eller scout eller vad man ska kalla det.
Har han gjort det under tiden nu?
Han har gjort det under tiden och jobbat med lite klubbar och lite spelare och sådär. Så att han har liksom inte tacklat av och varit suttit i kassan på ICA eller något sånt där.
Nej, det hade jag väl inte sett. Superbo i kassan på ICA, det hade fanta mig blivit...
Ja, men han hade löst det.
Ja, det hade han. Men hade...
Han hade ju varit en jävel på... han hade varit grym på personalfesterna. Det kan jag direkt intyga.
Ja, det kan vi väl alla. Men du, var tog Högsmo vägen? Han som blev han norsk förbundskapten?
Jo, men alltså det är ju det. Då vill ju... Han var ju någon som sa, men han kan vi nu bli ny svensk förbundskapten för han är ju så bra, det kommer så bra Djurgården. Och ingen kan ta ifrån det faktum att han har gått väldigt bra i Djurgården. Men nu blev han ju då norsk förbundskapten. Och nu har de spelat 4 matcher, 2 kvalmatcher tror jag, 2 träningsmatcher mot halvdassigt motstånd. Nu senast Skottland hemma. Ja, det är 3 förluster och 1 oavgjord. Hade han fixat det i ett svenskt nu, kanske man inte jämföra. Men tror han hade fixat det? Vad tror du hade hänt om han hade blivit svensk förbundskapten och inlett så? Jag vet inte när vi förlorade 3 matcher i rad senast.
Nej, det har du rätt i.
Att, ja.
Måste bara säga något om Lagerbäck också. Jag menar, om jag förstår Mattias Lyrett som var på Island i Reykjavik när de mötte Kroatien hemma. Han hävdar ju att Lagerbäck är ju en sorts helgonförklarad på Island.
Ja, det förstår jag. Han får säkert ett nytt kontrakt, om jag förstod Pärlskogs intervju med honom efter matchen igår. Och det vill han säkert ha. Nej, och det är ju, herregud. Tänk att lilla Island ändå hade den chansen att ta sig till VM.
Ja.
Så det är väl klart som fan att han ska ta den möjligheten och jobba vidare där. Du har ju legat i fade med Norge.
Jaså?
Här i dagarna. Har du missat det?
Ja.
Har ju varit stora grejer både i Dagbladet och VG. Framförallt i Dagbladet.
Vad har du
gjort? Norska kvällstidningen. Nej, men det var ju, började ju med att inför Portugal-matchen där borta så ställde någon norsk journalist. Först pratade jag med en norsk journalist på norsk TV, NRK, som sa, ja, vår stor idrottsstjärne är Magnus Carlsen. Vem? Sa jag då.
Ja.
Vem fan? Ja. Vem är Magnus Carlsen? Vet du inte? Nej. Ja, då är det ju någon kille här.
Schackspelare.
Han är ju schackspelare och spelar just i detta nu VM-match mot en indier i Chennai.
Ja.
Det är gamla Madras är det i Indien.
Ja.
Och då säger man, det är schack, det är ju ett brädspel.
Ja.
Det är ju inte sport.
Nej.
Här i Sverige är det liksom ett spel.
Ja.
Ett jättetrevligt brädspel. Och så var det då en norsk journalist som var på Zlatans presskonferens den enda inför Portugal-matchen som hade åkt hela vägen från Oslo och ställde en fråga, den första på hela presskonferensen. Det var, vad syns du om Magnus Carlsen och schack?
Ja.
Och Zlatan ser ut som en fjol i ansiktet. Han fattar absolut ingenting. Så han fick ställa om frågan på engelska, den här norrmannen. Och han förstod fortfarande inte vad han menar med Magnus Carlsen.
Nej.
Och då sa han att, men schack förstod han. Så sa han, jo men schack är kul. Det tyckte jag var kul en gång i tiden.
Ja.
Men då hade han alltså åkt. Det är ju så typiskt dessa norrmän. De värnar om sina egna hjältar och bygger upp det. Att den enda frågan han hade att ställa till Zlatan, han hade åkt hela vägen till Stockholm, det var om han tyckte om schack.
Ja.
Så fick han väl någon sorts norsk. Nej, men så har jag liksom på något via Twitter och annat argumenterat gentemot detta, att det måste fan vara tungt att vara norrman idag. När det enda man bryr sig om är schack, och man tycker, om man vill göra det till sport. Och,
ja. Mm.
Det är ju inte mer sport, ja, det är ju, vi har inga problem med om man vill göra det till sport, men då är ju poker också sport snart, eller Monopol, eller Memory, eller Bridge. Eller?
Ja,
då kan, det är alltså allt för våra sport för min del. Men schack vet jag inte riktigt. När det sitter någon överintelligent lirare som kan memorera allt. Och
Jag var faktiskt, jag citerar ju ständigt denna New York Times. Men New York Times hade faktiskt en artikel om den här Magnus Carlsen. Det var därför jag kom på vem det är.
Men inte på sportsidan?
Nej, det var en ja, fan vet förresten. Det var kanske ändå. Men det var lite mer så, du vet, en sån där feature lite. Norge är extas över en som spelar schack. Det.
Ja, det är det jag menar.
Mm.
Och då har det varit, och då fick jag såklart, jag fick ju några mejl om någon skrev att då faller de alltid tillbaka, norrmännen, på, eftersom de har cash och olja, så faller de alltid tillbaka på att vi kan köpa Zlatan om vi vill och vi kan köpa all fotboll. Och det var faktiskt mitt svar som jag är lite nöjd med, att om ni nu ska köpa ett bättre fotbollslag eller ett lag på samma nivå, så är det nog billigare att köpa Island eller Färöarna. Och sen så var det någon som mejlade mig, jag ska plocka fram det mejlet när jag sitter vid datan. Ska se vad han hette. Han hette nämligen Anders Falkenberg. Det var lite roligt.
Ja.
Men var norrman. Och han skriver då, det enda han skriver i ett mejl, det är idag, vad har vi det? Fotboll, rubriken. Jag må si, det gläder mig stort att Sverige icke kom till slutspelet i fotboll-VM.
Mm.
Anders Falkenberg, heldigvis norsk.
Mm.
Det är det enda, det har han författat med. Mm. Lite så, right. Ibland är det synd om Norge.
Ja.
Men de har ju sin schackspelare.
Ja, absolut. Herregud. Vem hade inte velat ha en schackspelare? Men ett tag hade de han rallyförande. Tyckte det var roligare som körde rally. Men du, men
Solberg, va?
Ja, ja. Precis. Men du, en annan sak, jag tycker ändå VG, som är den stora kvällstidningen i Norge, alltså jag känner ju deras korrespondent här i New York, han heter Erik Mosven och är gammal musikjournalist. Vi skrev för samma tidning i Norge en gång i tiden. Han var redaktör och lite sånt, och jag skrev krönikor i en norsk tidning. Han översatte.
Skrev du krönikor i en norsk tidning?
Ja, en norsk musiktidning. Han översatte.
Det är lite halvnorsk alltså.
Nej, ja, okej då.
Ja, men hur skrev du på norska? Jag fattar inte.
Nej, han översatte. Nej, jag skrev på svenska. Så jag visar att Erik var den som på den tiden översatte till norska. skrev de. Men jag är mest fascinerad, och jag träffade honom häromveckan. Alltså VG satsade på att skicka Erik och en svensk fotograf som heter Thomas Nilsson, som jobbar åt VG. Skicka dem till Texas. De låg där 14 dagar och bara gjorde liksom om Kennedy, JFK, alltså John F. Kennedys mordet på honom. Alltså jag var helt, de berättade stories att de var hemma hos mördarens änka och bror, familj och så här. Och sen så, jag läste då Eriks stora text. Det var liksom helt fantastiskt. Och det har man liksom slutat med lite i Sverige, att göra den typen av riktiga reportage alltså. De berättar var hemma hos någon som kom ut och jagade dem med hagelbössa, för, ja du vet, de skulle in och försöka få citat om någon. Och, ja, oerhört fascinerande. Så att, men de har kanske pengar, jag vet inte. Norge.
Men annars får man ju en känsla, ja det kanske de har, men annars får man ju en känsla av om man läser VG eller det här dagbladet på nätet. Att det är rätt, det är väldigt slaskigt alltså.
Ja, ja. Jo, men, det, ja, men det verkar så, det är tydligen två skilda saker, va? Alltså nätet och papperstidningen. Jag vet att jag läser dem aldrig på nätet. Men jag läste Eriks långa reportage och Thomas jättebra bilder och sånt där.
Ett tips är att ni går in, kära lyssnare, på vg.no eller dagbladet.no och ser hur deras nyhetssidor ser ut på nätet och jämför dem med svenska. Det är liksom som det är någon pryolev som gör dem. Alltså.
Ja,
men det är så taffligt och det är stora rubriker och texter och punkter. Nej, det är så jäkla taffligt.
Ja.
Det kanske ska vara så lite fräckt. Men jag vet få stycken nyhetsnätsidor som ser ut som norrmännen, men de liksom skiter i det. När man gjorde reportage åt norsk tv som jag gjorde ibland på svenska,
ja.
Då var det ju... De var inte så förbaskat noga med hur det var redigerat och det var klippt, hur ljudnivå låg och bilder var och sådär, utan det var viktigast för dem att det var kort, väldigt, väldigt, väldigt kort. Kort som en minut från en hockeymatch.
Ja, ja.
Och att man skulle nämna någon norrman. Det var väldigt annorlunda. Sen så gjorde jag en hel del tv-reportage på danska och det var helt, väldigt annorlunda. De ville att det skulle vara välredigerat, att det skulle vara lite längre och man behöver inte nämna någon där, du vet.
Ja.
Det var helt annan kultur. Jag tror att det var en där. Jag får bara känslan att jag går in på nätet och kollar hur de här tidningarna ser ut där. Så måste säga att det är lite så. Ja, det ser väldigt mycket ut som att det är någon pryolev som sitter och slaskar ihop det.
Uh-huh.
Men det sagt vill jag säga att jag tycker om alla norrmän. Det är inget fel på dem. Och min syster har bott i Stavanger i många, många år och bor fortfarande kvar. Mm. Mm. Men schack, det är ett brädspel,
ja.
Kära norska vänner.
Ja. Jag blir alldeles
matt. Och det är ett trevligt sällskapsspel också.
Ja. Jag blir alldeles matt när du nämner det.
Jag förstod nästan det. Att du skulle bli det. Det var någon som skrev lite kul också i någon tweet att i schack är åtminstone kungen trogen. Det var lite roligt. Jag undrar vad Björn Ranelid. Vad tror du han tycker om schack? Han kan schack.
Ja.
Det är jag helt övertygad.
Ja. Han har spelat schack sedan han var 9 år och följt alla schacktävlingar. Har du själv spelat schack förresten?
Ja, jag har spelat schack. Jag spelade mycket på Lindingehus fritidsgård. Biblioteket där hade vi spelade mycket schack när jag var liten. Men jag har spelat schack. Jag vet ju hur man spelar och hur de går och sådär.
Ja, jag måste erkänna att jag har aldrig gjort det. När jag skulle spela en gång så var det tärningarna. Liksom, men man skulle göra det som man skulle flytta. Men nej, jag begriper inte på det.
Nej, men det är lite coolt schack. Man måste ju vara rätt smart. Och sen man måste vara på gränsen till... Lite på gränsen till Rain Man måste du vara. Du ska liksom... Ja.
Och det är ju
du ska memorera... Nej, inte jag heller. Därför var jag inte speciellt bra. Men du måste memorera mycket. Och den här Magnus Carlsen. Jag vill inte säga att han är på gränsen till... Jag vill inte säga någonting. Jag har inte träffat honom. Han verkar fantastisk. Men när jag läste intervjuer med honom så förstår jag att han... Utan att säga någonting så förstår jag att han har en förmåga att memorera. Och han kan... över 2000 olika partier i huvudet som man har sett.
Mm.
Men med det vill jag säga att det är ju säkert fullt normalt.
Ja, det är ju det. Vi säger inte. Det är som förra veckan när vi inte sa vem som bokade den där resan till Portugal för några år sedan. Vi sa inte vem det var. Vi nämnde inga namn, men vi sa Lyr, men vi nämnde inga namn.
Nej.
Och det är ungefär så nu också. Vi säger ingenting om denna Carlsson, för då får vi bara... Ja,
Magnus Carlsson.
Mm.
Du...
Jag tror han var sångare i Weeping Willows. Eller... Nej, det fanns en till. Vad heter han? Barbados, Magnus.
Barbados, ja. Vad har du gjort? Du lever ju det ljuva livet. Det har man förstått. För nu sitter du i New York, va?
Ja, och vet du vad de gör? Hela gatan av sig. De spelar in... Sex and the City känner du säkert till, den tv-serien.
Ja,
den spelades in i kvarteren just där vi bor. Det är en massa sådana... Här står folk och fotograferar hus och trappor där de har varit i tv-serien. Men nu finns det en tv-serie som heter The Carrie Diaries, tror jag. Som är alltså den här Carries hur hon var när hon var yngre. Alltså det, innan tv-serien började. Och den spelade vi in här nere nu. Hela gatan är avstängd. Här håller långtradare och det lyser, trots solen skiner och det är klarblå och härlig himmel, så lyser lampor och det är parasol.
Du kan väl gå ner och få dig en liten statistroll?
Ja, ja, det jag tänkte göra. Det är helt klart. Och framförallt inte gå runt hörnet för Publica Street, där står alla, du vet, sån catering. De står, alltså maten till alla som jobbar i det här filmteamet. Och jag kan tänka mig att det här är en scen som kanske blir 2 minuter på sin höjd i tv-scen. Och de har ju spärrat av 2,5 gata för detta.
Ja. Mm. De kan servera kycklingvingar också.
Ja, det var det jag tänkte. Alltså jag var, när jag handlade, tidningar och fokus tidigt i morse, så såg jag det. Där man sådär, där doftade det. Det kan vara kycklingvingar. Så om jag bara går ner och ser lite sådär, som jag ska dra en sladd eller hålla i någonting, så kan man kanske bort och få några vingar.
Och när du läste tidningarna, läste du någonting om Henrik Stenson, den stora svenska golfhjälten?
Ja, det var för notiser. Jag
inte större än så alltså?
Nej, jag förleddes ju. Min ständiga mejlare och smsare Anders Svensson, han var alldeles extas över Stensson. Tänkte, wow, det måste jag läsa om imorgon och ta koll på. Han kanske kan nämna sådär, men det stod, det var små notiser. Stensson wins, var var det någonstans? Dubai eller vad?
Ja.
Ja, det är dina gamla traktor väl?
Ja, och han bor ju där.
Han bor där?
Ja.
Wow, jag trodde han bodde i Florida. Du trodde jag var lag på att alla svenska golfare skulle bo i
Nej,
Florida.
Nej, han bor i Dubai.
Wow.
Stönsson. Nej, men han bor där.
Ja, ja.
Stensson, det var ju väl Nils Poppe, va? Sten, Stensson, Sten.
Ja, men han stavade med 2 S.
Men det var inte så mycket. Det var ju stort här. Det är ju, han är ju stor favorit till att vinna alla de här priserna som nu ska delas ut här i december och januari och allt vad det är. Alla stora sådana här årets manliga och idrottar och bagguld och allt möjligt.
Jaha.
Ja, så är det. Olsson.
Så han får han komma med på idrottsgalan och sånt då? Det är väl...
Ja, han kommer med, det tror jag nog. Mycket möjligt att han inte får priset för att Björn Ranelid är nämligen favorit i någon gång. Nej, det kan inte. Han kan bli, kanske. Kan bli, ja, vet jag. Olsson, det är dags att lämna denna podd nu, för jag ska hämta dottern Vilma i skolan. Därför måste vi på något vis sätta punkt här snart. Vill du säga någonting om Lance Armstrong också?
Ja, det säger jag. Jag såg dokumentärfilmer om honom. The Armstrong Lie heter den. Som var bitvis en väldigt fantastisk, otroligt fina bilder på när de cyklar i Frankrike. Var Tour de France och så här. Det var så jävla häftiga bilder. Jag är ingen cykelman på det viset. Men det var, jag blev helt tagen av de bilderna. Däremot så blev jag förbluffad över hur han gör. Alltså, han ljög så skamlöst. Du vet, det var nästan som Bill Clinton när han tittade amerikanska folket i ögonen och sa, I have not had sex with that woman, Miss Lewinsky.
I did not have a sexual relationship with that woman. Yeah.
Alltså, det var helt otroligt. Och nu när man nu pratar om honom också, alltså i somras senast då liksom, och han ångrar ingenting. Han är så jävla charmig också att prata öppet.
Nej, men han tror sig själv lite. Han har inte gått så långt att han liksom tror på sina egna lögner.
Ja. Och sen är det lite som trolleri, va? Alltså grejen med att alla trollkarlar lyckas med det de gör därför att folk vill bli lurade. Alltså det är så, det ingår liksom i konceptet där, va? Mm. Och lite var det med detta också, du vet, cancer, komma tillbaka, vinna, alltså hela världen älskar ju den typen av story, och därför, ja, man blundade väl lite, även om vi alla vet att det var skrämmande att höra hans lagkamrater från den tiden som inte sa någonting då, men som nu efteråt säger, ja, vi blev ju mer eller mindre skrämda till att hålla käften och ljuga öppet. Så att, men alltså,
än idag finns det väl de som ändå tar Lance Armstrongs parti och säger att han är nästintill oskyldig, trots att liksom han står liksom med fingrarna, har stått med fingrarna i syltburken.
Ja. Han har stått med hela jävla cykeln i syltboken.
Ja, hela kroppen.
Ja. Nej, men om den dyker upp någonstans på en kanal eller en DVD eller man kan ladda ner den, så jag rekommenderar varmt att se den. Liksom hur långt den här med vinnarskall ideologin kan ta en. För han menar då liksom att, ja visst, jo, det jag känner nu. Jag gjorde allt. Jag bloddopade mig. Jag bytte blod. Jag gjorde precis allt. But I wanted to win. Och det var liksom, och så ler han och säger så bra. Ja, okej, han ville vinna. Det är klart. Då fuskar man. Det, så är det.
Mm. Mm. Ja, det är intressant. Veckans filmtips alltså från Olsson.
Absolut. Härligt.
Direkt ifrån köket i New York där han sitter och breder ut sig med ett helt hög kycklingvingar framför sig, har jag förstått. Och där under några notiser som nu inte, du får speciellt mycket nytta av Olsson, eftersom vi kommer att avsluta den här podden. Och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Nu, vänta, nu kommer jag få ett mejl. I detta nu, live i podden, får jag ett mejl. Nu ska vi läsa detta, för det verkar intressant. Knut Skeje Solberg, Sportsdebatt, TV2 Norge. Hej, jag läser innan till. Rätt på sak, ska jag läsa på svenska eller norska, Olsson?
Du får göra som du vill.
Knut Skeje Solberg, TV2 Norge. Här, jag är programledare för Sportsdebatten och imorgon planlägger vi debatt med utgångspunkt i att det är första gång sedan 1982 vi icke har nordiska land i VM i fotboll. Ah. Sverige var uppenbart närmast och mycket närmare än Norge. Och är icke Sverige egentligen bara en oheldig träckning från och klarade, mens Norge hade tidernas möjlighet. Och vår mycket är detta tacket vare Zlatan. Det här jag trodde skulle handla om schack.
Mm.
Har du anledning till att vara med på något slikt i Oslo imorgon? Mm. Inspelning klockan 13 i studie, live on tape.
Ja, då får du åka till Oslo. Det är ju din härlig stad.
Norska experter, dansk expert och en eller två svenska är med. Niklas Holmgren bland annat. Oj då. Ja, vi får se hur det blir med det. Jag får väl svara på honom nu. Nu måste jag hämta Vilma i plugget. Och vi avslutar då med Tommy Körberg, du hörde ju inte nationalsången.
Nej, jag missade den.
Men jag tror att jag har den här, jag ska se hur det låter. Så får du ha det så bra, Olsson.
Ja.
Sköt om dig. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då med program nummer 29.
Ja,
Tommy.
Ja.
Ha det bra, Olsson.
Ja. Hej.
Och en kör på närmare 50 000 får volymen och ljudet att lyfta utanför Friends Arena.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.